Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Indypodden avsnitt 84. Det är återigen racevecka, det är dubbelrace i Detroit som väntar. Och jag vet inte hur det är med er, Anna Andersson och Gergay Farkas, men jag känner mig fortfarande lite så här hangover efter Indy 500.
Ja, men jag är sugen. Nu vill man liksom på det igen.
Men jag håller med där. Alltså, vi hade en härligt Indy 500 ändå. Och sen så var det ju ett extremt händelserikt F1-lopp här i helgen som gick. Så nu må ju riktigt här laddad in för två stycken race i Detroit.
Det är det bästa när man liksom följer både F1 ganska intensivt men IndyCar också när de ligger omlott så att man liksom aldrig har en ledig helg.
Det är det vi tycker är det bästa. Familjen är inte riktigt lika nöjd kan jag säga.
Nej. Resten av världen tycker ju inte så men de får ju snällt anpassa sig.
Alltså, jag gillar mixen också. Alltså, så här, härligt Indy 500 och sen så kommer man till F1 i Baku där det händer ungefär hur mycket som helst både i kval och i race. Och sen så går vi vidare mot en annan sån här klassiker. Så det verkligen blir lite olika typer av racing och man hinner inte tröttna utan man får bli överraskad om och om igen. Och vem gillar inte att bli överraskad?
Jag funderar på hur konsumerar ju ni de här racen då? För som ni säger, det är ju ganska mycket att ta in under de här veckorna och det tar ju en del fokus och tid liksom sånt som skulle kunna läggas på 100 fokus på familjen. I så här digital tidsålder så är mobilen liksom, jag kan ju ha den i fickan och bara lyssna ibland på vissa delar av ett race liksom och bara försöka vara närvarande. Hur gör ni?
No, säger jag. Alltså jag, i sådana fall gör jag så här tråkgrejer samtidigt. Mm. Ja, men du så här, kan ta fram strykbrädan eller vika tvätt eller något. Det kan jag tillåta mig att göra, för då gör jag ju något nyttigt så har jag mer tid sen. Men jag skulle aldrig få för mig att inte titta. Mm. Nu i helgen så smet jag in och stängde in mig i arbetsrummet. Mm. Då var det ingen som noterade, för det var så fint väder så alla var ute i trädgården. Mycket bra.
Mamma ska jobba lite och så går du in och sätter dig och kollar på. Det är ju vilken drömjobb du har.
Men det är de ju vana vid, så har de ju levt alltid. Att är dörren stängt så får man inte knacka på dem, för då jobbar mamma. Har man jobbat hemifrån sedan barnen var små så fick man börja jobba med ungar på sån här babybjörn på magen liksom.
Nej men alltså själv varierar ganska mycket. Jag kan också lyssna ibland, speciellt när jag är ute och kör bil. Då är det enda som funkar och det har jag för sig inte gjort så himla mycket sista året när jag jobbat hemma så mycket. Men annars i normala fall. Men igår kollade jag på Formel 1 och lagade middag samtidigt. Det funkade. Och jag tittade ju i efterhand också, jag visste inte hur det hade gått. Så då kan man liksom pausa när det är något extra spännande och liksom fokusera och stanna upp i det man sysslar med. Så att, men det är stora delar av ens liv som genomsyras av olika former av motorsportkonsumtion. Det gör ju det. Det var lite tur i helgen att det blev röd flagg under Nürburgring 24 timmar så att man fick lite sömn i alla fall. Den låg ju som någon slags paraply över hela helgen annars.
Jag hade i somras så var det något, alltså förra sommaren 2020 där när de körde typ jämnt, då när alla serier hade dragit igång framtid, då vet jag, jag satt en natt på en ö ute i Stockholms skärgård. Det var sådär, solen gick ner och den gick upp och får den vakna och jag liksom. Det var ju inga andra vakna överhuvudtaget. Det var rätt mysigt.
Ja, men det är ju det. Det är ju charmigt. Och nu är det den här fantastiska årstiden om man kan göra sånt där.
Men som sagt, Detroit nu då, eller Belle Isle. Det första IndyCar-loppet kördes här på Belle Isle 1992. Alltså, vad har ni för relation till den här banan? Den är ju en utmaning, minst sagt.
Det är en tuff stadsbana. Och den är ju lite roligare än den gamla stadsbanan i Detroit där man körde Formel 1.
Ja, vad kördes Formel 1-satsbanan? Hur skiljer den sig mot den här? Den här är ju väldigt beryktat skumpig. Det kommer vi höra Marcus bland annat och Linus Lundqvist att berätta om här lite senare i podden. Men hur var den Formel 1-banan?
Alltså för det första så var den ju belägen downtown Detroit. De väldigt centrala höghusdelarna, de riktigt fula delarna av Detroit om du frågar mig. Och så var det en mycket klassisk sån här amerikansk stadsbana med ett gäng 90 graders kurvor liksom. Och inte så mycket mer. Korta raksträckor, 90 graders kurva. Kort raksträcka, 90 graders kurva. Så att jag tyckte aldrig det var en särskilt rolig Formel 1-bana.
Jag gillar konceptet med att man har en doubleheader som man nu har haft sedan 2013. Och att man har liksom två race. Det kan skilja så oerhört mycket under de här två racen. Och gör man en miss, det är någonting som inte funkar, så har man chansen att revanschera sig. Funkar det riktigt bra, man gör ett bra resultat, så måste man hålla i den till nästa dag. Det kan ändå hända rätt mycket och det är rätt mycket poäng som står på spel här. Det tycker jag känns kul.
Och det du säger där, Anna, om att det är så mycket som kan hända och det är för att hålla i båda racen. Alltså den enda som har vunnit bägge racen här samma helg, det är Graham Rahal 2017 var det då.
Ja, men det är det. Och det är också en bana där jag minns rätt som har rätt mycket säkerhetsbilsbesök, va?
Ja, det kryllar jag då. ska jag säga här, jag tror att vi har någon statistik på det här.
Ja, alla lopp har haft, förutom två, har haft minst en säkerhetsbil.
Ja, just det.
Och 2014 var det 10 stycken.
Ja.
Och medelvärdet är 5.
Ja, precis. Jag roade mig med att se om höjdpunkterna från senast de var här, och det var ju 2019 då. 2020 så utgick det ju på grund av coronapandemin då. Och det var ju gott om incidenter då med, alltså. Och det blir ju spännande och det händer ju så otroligt mycket då och blir väldigt ovisst. Och så var det ju även 2019 då. Då hade vi ju svenskarna, Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist, som liksom hade ju var sin dag med medgång där då. Felix blev fyra där och var med länge i mixen om att ta en podieplats i race 1, och så sen i race 2 då så blev ju Marcus, tog ju sin hittills enda podiumplats då, en andra plats därefter Scott Dixon. Så båda svenskarna har goda minnen härifrån, och det hoppas att det håller i sig nu här till helgen.
Ja, för det borde betyda att båda återvänder med en positiv känsla till det här racet.
Fast samtidigt så hade de ju båda två varsitt skräprace då 2019, om jag inte minns helt fel. Kraschade väl Felix när han inte tog den här fjärdepassen då, när Marcus var tvåa, va? Var det inte så?
Ja, man kan ju se det som på olika sätt där. Det kändes som att han blev fyra då, han var uppe på topp tre där länge, men det blev en fjärdeplats till slut för Felix i race 1. I race 2 så låg han ju på sjunde plats när han, jag tror att det var så att han bröt en så kallad toe link då, vilket gjorde att han, jag vet inte om han hade varit i barriären någonstans eller sådär, men vilket gjorde att han tappade kontrollen över bilen mot slutet av racet då, men då låg han ju på sjunde plats, så att det var ju en solid topp 10 placering han var på väg mot där. För Marcus del så blev han ju 13:e tror jag i race 1 då, och sen då 2:a som sagt i race 2. Så att, men jag tror att 13:e platsen där på första racet berodde nog på en att han startade ganska långt ner och hade liksom inte riktigt medgång med gulflaggor och sådär.
Men nu är vi tillbaka till det där snacket igen, att du måste ju hålla i alltihopa. Alltså du måste kvala bra, du måste ligga med i toppen och du måste ta bilen i mål.
Exakt.
Det där har vi ju snackat om, så jag börjar känna mig tjatig, tror jag.
Ja, men det är ju som kallat en bumpy ride då. Den är ju, för att ta lite detaljer, så är det ju, banan är ju nästan 4 km lång. Den är 3780 meter och så 14 kurvor då. De kommer köra 70 varv i båda racen här då. Så totalt, då, det blir ju nästan 27 mil per race då. Varvrekordet här är Joseph Newgarden från 2017. De avverkar ju då ett varv på 1 minut och 14 sekunder lite drygt.
Ja, alltså efter 200 varv i Indianapolis så kommer ju 70 varv att kännas som en sprint.
Det kan man ju verkligen säga. Och för, ja, de är ju rätt sugna på att komma tillbaka i bilen, och jag vet ju att sen tidigare att Felix gillar ju den här banan jättemycket. Har vi ju, situationen har ju varit som den har varit hittills i år för hela teamet, men de har inte alltid haft sån medgång. Men ska vi ta och börja lyssna på vad Felix Rosenqvist har att säga inför helgens race?
Det gör vi.
Felix Rosenqvist, 8 varv från segern i Indy 500. Nu är det en helt annan typ av bana i Detroit. Vilka tankar har du inför dubbelhelgen?
Väldigt kul att komma tillbaka som bana som vi inte körde förra året. Detroit är ju motsatsen till Indy, kan man säga. Den mest hoppiga och gropiga banan på hela kalendern. Dessutom ett dubbelrace, vilket jag tycker är kul. Det finns goda chanser att vända på steken i mästerskapet om det börjar gå lite bra igen. Det känns kul. Vi hade ju lite problem med pacen i både St. Pete och Indy GP, så kommer krävas så kanske göra en liten chansning på setup och sånt där, försöka komma lite på bättre spår, för St. Pete var tuff helg för både mig och Pat, och så teamet brukar vara bra på stadsbanan, men verkar som vi har missat lite där också, så att jobba vidare och försöka komma tillbaka helt enkelt.
Du ligger på 20:e plats i mästerskapet just nu. Körningen har ju stämt, men det har inte riktigt gått din väg. Vad behöver du och teamet förändra för att vända trenden, tycker du?
Självklart har det varit en extremt tuff start på säsongen, och 20:e mästerskapet är ju såklart inte vad man hade för ambition, även fast jag visste att det skulle bli kanske några tuffa race i början av säsongen i ett nytt team och sådär, så har det varit mycket tuffare än vad vi kunde förvänta oss. Det känns som att det positiva har varit att ovalen har gått extremt bra. Även fast vi inte har fått något resultat, så har vi varit liksom, det har ju helt plötsligt blivit min styrka, kan man säga, och hade liksom racevinnande pace i stort sett alla ovaler vi har kört hittills. Så det känns ju som att vi är precis där vi vill vara. Sen road course, framförallt Indy GP, var ju extremt tufft, så vi får bara gå ihop som ett team och försöka liksom sortera ut detaljer som krävs för att kunna komma liksom där vi vill komma, och saker som har hänt också under säsongen. Jag har gjort misstag som i Indy till exempel med speed penaltyn, och sen har det varit mycket strul i depån och sånt där, så att det är ju så i Indycar nu att får man inte ihop allting så är det direkt liksom helt borta ur racet, så att det spelar ingen roll hur litet misstaget är det och vem som gör det. Allting måste klaffa på racedagen. Men vi känner oss motiverade, och det är ingen negativ feeling i teamet alls. Utan vi jobbar vidare, och förr eller senare så kommer det vända.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I retrospekt så är det den här situationen, det här läget, många gånger så tänker man så att ja, men det var där det vände, och jag, nu har jag faktiskt på magkänslan att det kan mycket väl vara här så de tar igen all förlorad framgång här nu, Aaron McLaren på stadsbanan i Detroit.
Jag tycker ändå att det känns när man lyssnar på Felix liksom att det finns någon slags hopp om att det är nu det ska vända. Och det känns genuint på något sätt. Det känns inte alls uppgivet, även om jag menar, han säger ju själv, och vi vet ju om det. Det har ju varit en sjukt tung säsongstart. Men det känns som att det finns en förhoppning om att han kanske lyckas låsa upp en rejäl framgång här. Och det vore ju väldigt skönt, inte minst för självförtroendet. Och han gillar ju stadsbanor, så varför inte? Han gillar ju stadsbanor, och här när han har chansen att två dagar i rad liksom visa vad han går för på en sån här tuff stadsbana, så ja, varför inte?
Nej, jag tror också att Felix har goda möjligheter. Det är ju så att bilen har ju visat att den har kvaliteter. Sen har det ju varit lite ojämnt, kan man ju säga. Och där tror jag att han hittar en körglädje och en styrka och en utvecklingspotential också. För det är inte så att det har varit mörkt hela säsongen för teamet, om man ser det så. Även om det har varit ganska mörkgrått för Felix. Så jag tror ändå att han känner någonting, och han känner att det finns där. Och det tror jag att det kan räcka ganska långt. För då gäller det att han får ordning på sina grejer och så är öppen för en revansch. Och det tror jag absolut att han är.
Mm. Ja, och återigen, tittar man på racet 2019, så Felix körde riktigt, riktigt fint på den här banan i båda racen. Så att om man kan hitta tillbaka till den formen i den här bilen, så kommer han verkligen vara att räkna med i helgen. Och någon som har gått och väntat länge då på att få sin första IndyCar-seger, det är ju Marcus Ericsson, som var så, kan man säga, snubblande nära. Han var ju ett par sekunder efter Scott Dixon då i race 2 i Detroit för 2 år sedan. Men en förare som har god känsla på den här banan, vad tror ni om Marcus möjligheter i helgen?
Alltså Marcus känns ju återigen som att det finns ju där. Han måste ju bara plocka fram det. Och det finns nog ingen som längtar så mycket för att det ska landa på rätt sätt som han själv. Och så länge han har en positiv känsla, men så tror jag att möjligheten finns där. Jag kan dock vara lite orolig för det här som vi pratade om i förra veckans podd, när det gäller hans plats i teamet, där det är hans 2 teamkompisar som faktiskt slåss om ledningen i mästerskapet, och vilken uppmärksamhet som han får av resten av teamet. Och jag tror att det är viktigt för Marcus att han inte tappar för mycket nu på de andra 2, utan att han också sticker fram nosen och visar vad han kan. För han kan oerhört mycket, och han har ju en jättepotential.
Någonting som talar till hans fördelar, det är att i och med att både Palou och Scott Dixon är med i toppen här nu av mästerskapet, så är det ju ingen av dem som kanske favoriseras så tillvida att man ska liksom släppa förbi den andra. Det är ju, Scott Dixon är ju nummer 1 i det teamet och har varit i så många år, men i och med att det inte finns någon solklar liksom etta i mästerskapet just nu, så är det kanske fortfarande up for grabs, för vi har ju många race kvar här. Jag kan tänka mig att det är snarare mot slutet av säsongen som det kan bli aktuellt i så fall, att man skulle få kliva åt sidan till förmån för en annan förare som behöver ta mer poäng och så. Men precis som du säger, Anna, tror jag det är att det här kan bli en nyckelhelg för Marcus att plocka mycket poäng och blanda sig i den här topp 5. För där har han ju potential att vara redan efter, om inte efter Detroit, så åtminstone racet därefter är då. Så att, det är en bra möjlighet att hänga i.
Men så han fick ju också med sig jättemycket fina poäng från Indy 500, med tanke på att det var så pass många förare före honom som inte kör för mästerskapet, så att säga. Så att han hade ju lite tur i oturen där ändå.
Nej, men absolut. Och Marcus är ju också någon som egentligen gillar den här typen av stadsbanor. Så att Ska vi inte lyssna lite på vad Marcus själv säger?
All right, dags för Detroit. En bana som jag har goda minnen ifrån. Fick ju inte chansen att köra där i fjol tyvärr, men 2019 så tog jag ju mitt bästa resultat i IndyCar med en andra plats. Så absolut en bana som jag trivdes på när jag kom dit från första gången. Och känns kul att komma tillbaks till en bana när man har så pass goda minnen. Banan i sig väldigt, väldigt ojämn. Olika asfalt och underlag i de olika kurvorna. Så den är rätt så svår. Greppet går upp och ner från kurva till kurva. Och som sagt, mycket ojämnheter. Och en klassisk IndyCar-stadsbana kan man lugnt säga. Gäller att hitta en bra rytm. Ha en bil du har förtroende för så du kan pusha. Oftast på såna här banor tycker jag det är att du måste hitta en bil som du är komfortabel med. Och sen gäller det som förare att hitta det där sista 2-3-4 tiondelarna i din egen körning egentligen. Så det är väl det vi kommer sikta på som team. Jag är faktiskt idag måndag i simulatorn och kör Detroit. Så har kört halva dagen här när jag sitter och spelar in den här lilla inspelningen. Och känns bra i simulatorn. Jag tycker vi har en bra bil i alla fall i simulatorn. Och den känns bra. Vi har gjort lite olika setups här som känns spännande inför helgen. Sen är det såklart dubbelrace och mycket poäng på spel. Jag ligger 10 i mästerskapet, vilket är rätt så otroligt med tanke på den inledningen jag har haft med rätt så mycket stolpe ut och frustrerande saker som har hänt då. Så ändå starkt att vara 10 och jag går in med helgen med målsättningen högt ställt inför helgen. Det känns som att det är dags att få till en riktig fullträff, så laddad och ser fram emot en bra helg.
Nu ska vi till en stadsbana, men det kanske inte är riktigt läge att förvänta sig att det är polesättaren som vinner. Eller vad tror ni? Om jag tittar rätt så är det alltså bara 4 av 27 lopp som vunnits av en kille som tagit pole position i det här racet.
Ja, det är okaraktäristiskt för ett stadslopp verkligen. Och Detroit har bjudit på race som varit ovissa ända in på målsnöret. Alltså vi tar ju... Vi kan ju lägga upp lite klipp här i våra sociala medier, för vi har lite roliga klipp här från historiska race som Jakob har grävt fram. Bland annat 1997 var det då, så det var stallkamraterna Mauricio Gugelmin och Mark Blundell som båda får alltså soppatorsk på sista varvet. Och så förare som heter Greg Moore går och vinner där. Sen så vet man ju att Scott Dixon har ju faktiskt, han är ju så här gentlemannaföraren, men han har man ju liksom...
Han har en mörk historia.
Han har en väldigt mörk historia. Hans fulaste stund kan man säga var 2007 då han dras alltså in, jag tror att det är på sista varvet, eller om det är näst sista varvet, så han dras in i en incident där han spinner runt, han försöker passera en förare, han spinner runt och efter då honom kommer då mästerskapskonkurrenten Dario Franchitti då, och det var så tydligt där att när Scott ser att Dario är på väg förbi honom, då slutar han bromsa och backar in i hans körriktning då, Dario Franchitti, där han ska passera, så att han låser ju som fast Franchitti där, så att han heller kan köra vidare då.
Oh, and Dixon's gonna look under, and oh, Rice goes into the barrier, and then Dixon spins, and Franchitti gets swept up in it.
Okay, here we are. What would Kanaan think of right now if that was the whole situation?
Full course caution.
Michael Andretti, what was your thought there on the contact between Scott Dixon and Dario Franchitti?
Poor sportsmanship is what I saw. I mean, he clearly took Dario out on purpose. I mean, he was rolling there, he was going fine, and he saw Dario was ready to go to the outside of him, let off his brake and took Dario out. I mean, it was totally on purpose. I'm protesting this. This is just...
Han gör liksom absolut ingenting för att inte påverka sin huvudkonkurrent.
Han gör en Schumacher kan man säga.
Ja. Vad hade ni gjort i den situationen då?
Jag hade varit gentleman.
Helt det klart. Säger du?
Ja, självklart. Nej, han kanske agerar på instinkt och då blir det ibland fult.
Ja, jag tror jag har en känsla av att Anna däremot inte lägger fingrarna emellan när det kommer i tävlingssituationer.
Jag kanske ska passa på den.
Du har väl så här berömd vinnarskalle, va, Anna, är det inte så?
Jag tror att det finns en risk att det är så. Ja. Vi har slutat spela både alfabet och monopol i den här familjen.
Jag har ju inte det. Jag tror att det är det som räddar mig. Jag saknar vinnarskalle.
Nej, men hos oss är det ju hopplöst, va? Det är ju, jag har ju en hyfsad vinnarskalle och min man är ju... något av det värre. Och sen så är han ju så himla gullig så han ska alltid pika mig när han vinner. Och då blir det ju inte bra alltså.
Ronny då?
Vi är ganska snälla hemma. Min fru har ju begåvat, ska man säga, med väldigt anspråkslös när det gäller kring tävlingar och sådär. Och jag känner väl det att igår spelade, vad heter det där grisspelet, man kastar gris eller de ska just ställa det. Sig på två. Ja. Nu för första gången så kände jag att jag verkligen ville slå hela familjen, verkligen.
För första gången?
Ja, faktiskt. Och nu är de ju 9 och 11, de ska fylla 10 och 12 i år och tjejerna. Så att nu är sötebrödsdagarna över i residenset Miles idag. Kan jag säga. Så att jag kanske kommer bli, sakta men säkert kommer jag bli som maken Andersson.
Mm. Ja, men vi ska se. Vi fick, jag måste berätta det här, för när våra barn var små, nu är de alltså 15 och 12, men när de var små, typ 3-4, så fick de ett helt grymt, alltså verkligen grymt tyskt spel som heter Lotti Karotti. Och där ska kaniner ta sig till moroten i mitten, men man kan snurra på den här moroten och då är det ett hål som kaninen ramlar ner i. Och då är man ju körd, helt enkelt. Och hur många gånger har vi inte spelat detta spelet och ungarnas kaniner ramlat ner precis när de ska upp på den här moroten, för man snurrar på den där. Nej, det är... Så har man barn som gillar att vinna så kan man ju träna sin förmåga att förlora med Lotti Karotti, det kan jag säga. Och det sjukaste av allt är att alla barn älskar detta spel.
Okej. Okay. Aldrig hört
talas om. Jag är ju jättepepp här nu. Jag vill veta mer om Lotti Karotti.
Du får låna den när du kommer hit. Googla Lotti Karotti.
Ja, vi kan lägga ut våra sociala medier. Kanske ett nytt klipp även på det. Massa klipp från Detroit och så långt klipp och så här, där playthrough med Lotti Karotti. 3 timmar Lotti Karotti.
Ja, jag vill ha olika så här strategier man kan ha för att vinna.
Nej, det kan du ha.
Men... Lotti Karotti-strategier.
Ökrig! Lotti Karotti, das total verdrehte Hasenrennen. Entdecke Lustiges, Ravensburger.
Man börjar på hårda däck och liksom fortsätter att långstinta på de medelmjuka och sådär.
Och så ramlar du rakt ner i fällan.
Så blir det rakt ner i fällan ändå.
Det kanske var det Verstappen är på med helgen. Ja.
Ja, det var dramatiskt. Alltså, både Stroll och Verstappen får punktering där på långa rakan. Det var lite läskigt faktiskt, men gud vad spännande det var.
Ja, verkligen.
Intressant är ju faktiskt också att Hamilton också hade en repa i det där däcket. Alltså. Mm. Så att, det var ju tur att de gick in och tog den här röda flaggen och bytte däck, för det hade kunnat gå fler.
Apropå på tal om det, vad kan jag ju rekommendera? Vi brukar ju göra det nu för tiden, men Anna, du har ju en av Sveriges mest väl lästa motorsportbloggare, och där har du, antar jag att du har skrivit om helgens Formel 1-race.
Absolut, självklart har jag gjort det. Ja. Full vecka förra veckan kan jag säga, massor inför F1, så nu blir det full Indycar-vecka denna, såklart.
Så ja, men googla om ni inte är inne regelbundet på Annas blogg på Aftonbladet, så googla F1-blogg Aftonbladet Anna Andersson, så hamnar ni rätt direkt.
Ja, det räcker att köra F1-bloggen Anna så kan man in där och läsa. Kenny Breck hade jag förresten en lång intervju med här inför in i 500, så har man inte läst den kan man göra det.
Och ganska nyligen så en lång intervju med Marcus Eriksson också.
Absolut.
Och Stefan Johansson.
Ja, absolut.
Absolut, ja, absolut på allting.
Absolut på allting. Nej, men jag har gjort en lång intervjuserie faktiskt med de svenska F1-ikonerna, eller fartikonerna som vi kallar det. Och jag har pratat med 5 av dem som är av de 10 som är i livet.
Vilka har du kvar?
Vad sa du? Vilka som är kvar? Ja, hur precis. Menar du då? Vilka som är publicerade och vilka som inte är publicerade?
Ja, precis. Vilka är det som kommer att publiceras?
Publicerats i papper har vi Stefan Johansson, Marcus Eriksson, Reine Wiesel och Torsten Palm. På nätet än så länge så är det Stefan och Marcus.
Spännande.
Men det är inte bara Marcus och Felix som är i farten i helgen, utan Linus Lundqvist och Indy Lights-gänget är ju också i farten just på Belle Isle.
Mm, jätteroligt!
För närvarande på en andra plats i mästerskapet, och ja, en stark inledning som nu med lite har fått lite andrum här nu att ta sig an fortsättningen av säsongen. Och vi har ju såklart pratat med Linus Lundqvist också. Linus Lundqvist, tillbaka i Indy Lights-bilen på ytterligare en bana som är ny för dig. Vilka tankar har du inför dubbelhelgen i Detroit?
Det ska bli riktigt roligt att få tillbaka och köra lite. Vi har ju haft lite av ett uppehåll faktiskt sen sen Indianapolis. Så det ska bli kul att vara tillbaka. Och som sagt, vi börjar ju med stadsracet i Detroit. Och sen så har vi ju en back-to-back med Wisconsin och Road America. Så två banor som är väldigt olika varandra. Med som sagt stadslopp och sen Road America som är väldigt lång och väldigt snabb. Så, men det ska bli kul som sagt. Jag är taggad, jag känner mig ändå ganska lugn. Men om allt så är jag bara glad att få komma tillbaka och sätta mig i bilen.
Ytterligare ett stadslopp. Vad kommer behöva göras för att snabbt komma upp i fart?
Precis, Detroit, ytterligare ett stadslopp. Och det är faktiskt en av de som jag nog sett fram emot mest på säsongen. För det är en väldigt, väldigt annorlunda gentemot kanske St. Pete som vi körde tidigare då i Florida där. Det här är ju lite mer av en kanske klassisk old school stadsbana som är ganska lång och väldigt, väldigt utmanande, väldigt hoppig och så vidare. Så det ska bli spännande. Sen så finns ju också aspekten att Indy Lights har inte varit här sedan 2012, vilket innebär att ingen på griden har varit här i en Formel bil faktiskt. Så om någonting så hoppas jag att det kan kanske spela till vår fördel, eftersom jag inte har varit på egentligen någon av banorna på mästerskapet. Men det är tufft som sagt, vi har ju bara en 40 minuters träning och sen så ger vi oss in i kval och race. Så man vet att ju fler varv man kan få på träningen desto bättre, och så väldigt viktigt att som sagt hålla sig borta ifrån de där murarna.
Du är nu två i ett mästerskap som just nu ser ut som att bli en uppgörelse mellan dig, David Malukas, din teamkamrat och Kyle Kirkwood. Hur ser du på den utmaningen?
Nej, vi ligger ju ändå tvåa i mästerskapet nu efter tre helger. Men det är långt kvar. Som sagt, vi är ju inte ens en tredjedel in i säsongen. Men jag vill också säga att jag är, som sagt, vi har haft våra highs and lows tänkte jag säga. Men att vi ligger två i mästerskapet tycker jag talar riktigt, riktigt väl. Vi är ju trots allt rookies, så mycket, eller majoriteten av banorna har ju inte kört på. Så jag vet att ju mer tid jag kommer få i bilen, desto mer bekväm kommer jag bli gentemot de andra som redan kört ett år eller ja, haft i alla fall rätt så mycket mer testande och så vidare. Förhoppningsvis så kommer vi bara kunna bli starkare och starkare jämförelsevis med dem. Sen får vi se, som sagt, det är ju tufft också. Jag menar, de andra chaufförerna, de är inte direkt långsamma. Men jag tror nog att vi kommer kunna hitta ytterligare en liten växel förhoppningsvis. Och sen gäller det som sagt att minimera misstag och försöka ha en hög lägstanivå.
Linus har ju alltid bra chanser. Alltså, han är en otroligt duktig racer och han är oerhört duktig på snabbt lära sig banor. Så man kan inte säga någonting annat än att Linus kommer säkerligen att vara med och slåss om pallplaceringar, i alla fall i något av loppen.
Ja, precis. För jag tänkte på också, Anna, att han är så otroligt duktig och otroligt skicklig att snabbt greppa banor. Så att jag tror han kommer vara med och slåss där.
Och det här är också, som han sa, det här är en bana som Indy Lights inte har kört på sedan 2013. Vilket innebär ju att ingen av de andra förarna har ju heller kört på den här banan. I alla fall inte i verkligheten då. Virtuellt kan man köra den, men i verkligheten så är alla rookies på den här banan, och det tror jag också talar för att Linus chanser är större den här helgen.
Ja, alltså jag skulle vilja säga att så fort Linus kliver in till en bana, oavsett om han har kört på den eller inte, så har han stora chanser, för han är jätteduktig. Så har man inte haft koll på den killen tidigare, så ska man ha det nu.
Mm. Det blir spännande, så kommer det bli mycket svensk intressen här i helgen att följa. Det är ju frågan om ens kan gå och lägga sig. Jag tycker det är lite B att gå och lägga sig.
Den får vi väl ta när den sömnen kommer, när sömnen kommer. Så får man väl se till att mota den bäst man kan.
Ska vi ta lite hålltider här i helgen då?
Om vi ska ha lite hålltider för helgens IndyCar, då drar det igång sent fredag kväll. Klockan 23 svensk tid så drar första fria träningen igång. Kvalet till race nummer 1 körs klockan 17 på lördag, och redan 3 timmar senare klockan 20 svensk tid lördag kväll, då är det dags för race nummer 1. På söndag den 13, då gör vi om allt det här, och då börjar kvalet 3:15 på eftermiddagen svensk tid, och race redan 18:40. svensk tid på söndag kväll. Så att det här är otroligt bra tv-tider, tycker jag, från ett svenskt perspektiv.
Men det är väl härligt att vi kan få det ibland. Ja. Jag tycker det känns som att man alltid sitter upp mitt natten.
Och när det gäller Indy Lights så är de igång i dagarna 3, fredag, lördag, söndag med start med träning och kval på fredagen. Och sen är det race 1 på lördagen och kval till race 2 också på lördagen. Och sen är det race 2 på söndagen då. Fullt ös medvetslös.
Yes.
Hur ska ni ladda inför helgen nu då?
Hmm.
Ja, låter jättelovande där.
Tänkte jag skulle vara tyst en stund så du fick prata och inte jag babblar hela tiden.
Jag ser på mitt audiospektrum här nu att jag har pratat riktigt mycket nu faktiskt. Jag tycker jag får sansa mig lite också.
Jag vet faktiskt inte. Jag har inget bra svar, Ronny.
Någonting jag måste göra i alla fall nu, det är som när man håller på med en podcast så här liksom. Man kanske kan unna sig att vara partisk på ett sätt, för ändå jag får väl ha rollen som racingnörden i den här fina gruppen av kompetenta medarbetare. Men det börjar nästan bli lite för mycket emotionellt investerad här nu, för jag mådde ju nästan fysiskt dåligt efter halva Indy 500 liksom, när jag det är liksom ingen njutning längre, så jag ska försöka chilla lite mer till helgen. Det är mitt mål i alla fall, och bara njuta av racingen, så jag tror att det blir bästa. Ta det med piano.
Det kan vara en bra, ganska bra målsättning.
Men Jakob har ju redan tagit en laid back, han är inte här idag, så han ska väl chilla hela veckan för att vara stenladdad på måndag nästa vecka när vi ska snacka ner det här.
Just det, är första gången på 113 veckor som Jakob inte är med, tror jag.
Det kan han behöva.
Ja, han är en välförtjänt semester den här veckan. Men då tycker jag vi avrundar för idag. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TicoRacingShop.com. Och när det gäller TicoRacingShop så har ni säkert inte missat vår tävling där vi tävlar ut en Ronny Pettersson-modell i skala 1-18. Den tävlingen är nu avgjord, så håll ögonen öppna på Facebook där vi kommer tillkännage vinnaren inom kort. Ja, tack Anna och Gergej. Ha en trevlig helg, så ses vi på andra sidan.
Hej då!
Ja, först ska... Hej då!
Vad skulle du säga, Anna?
Ingenting, riktigt.
Nej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.